podcast från Aftonbladet.
Hej! Innan vi kör igång dagens avsnitt av Flumskolan så tänkte jag att vi skulle vara lite tydliga. Det är nämligen så att boken vi har läst den här gången är skriven av en kanske inte helt allmängiltig person. Utan av kommunalrådet Lennart Holmlund från Umeå. Och då inte jättemånga vet vem man är. Och vi spelade in avsnittet i Umeå inför en publik som bara var Umeåbor. Och med en panel som bara består av Umeåbor. Så kanske det blev lite internt. Men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så häng kvar. Men innan vi kör igång så tänkte jag bara fråga dig, Kristoffer, som är med i panelen sen. Vem är den här Lennart Holmlund egentligen?
Han är ju på något sätt Umeå under större delen av mitt vuxna liv i och med att han har styrt stan med järnhand, både inofficiellt och officiellt. I politiska rum och i bastuklubbar så är ju han som har sett till att saker har skett och inte skett i den här stan. Och sen han upptäckte internet för ett par år sedan och fick en egen blogg på Västerbottenskuriren, det vill säga Pravda som han själv kallade, så har ju han låtit galenskapen löpa fritt rakt ut på hela internet. Så att även hela världen kan få ta del av det. Och han har ju blivit nationella nyheter ett par gånger de senaste åren. Faktiskt har fått, kanske inte löpsedel, men stora rubriker i nationell media.
Vad är det han har gjort då?
Ja, det ena var ju när Whitney Houston hade dött och han skrev länge och väl om att hon var en värdelös människa eftersom hon var knarkare. Tyckte han. Och knarkare har inget människovärde. Slår han fast ganska ofta i sin blogg. Och det var ju helt, det är helt värdelöst att köpa eller lyssna på musik av en knarkare. Och den andra gången var ju när han hade träffat någon på stan som hade berättat att rumänska tiggare åker BMW till gathörnen när de sitter och tigger i Umeå. Och det är ju faktiskt enda gången i sitt liv som Holmlund helt uppenbart pressades så hårt inom sitt eget parti att han faktiskt bad om ursäkt. Han har ju aldrig bett om ursäkt någonsin för något han har skrivit eller sagt. Men då publicerades ju den här episka bloggposten som börjar med jag, Lennart Holmlund. Och sen ber han om ursäkt och det är helt uppenbart att det inte är skrivet av honom. Just ja, han är ju socialdemokrat, det har vi inte nämnt alls.
Nej, för jag tänker det är lite intressant det där med Lennart Holmlund i Umeå, Ilmar Reepalu i Malmö och Göran Johansson i Göteborg. Att de har liksom alla rest monument efter sig själva och i princip alltså har omstrukturerat sina städer fullständigt under sin tid vid makten. Jag tänker ibland lite så här att så här socialdemokratiska starka män, det är liksom vår tids romerska kejsare som liksom bygger monument över sig själva. Det är liksom det närmaste, är Lennart Holmlund så här Norrbottens Mussolini skulle du säga?
Jag tror att om vi fullföljer den här tankegången kommer väl någon Timbu-maffia och twittra om att vi är ett hot mot demokratin. Men Mussolini vill ha Mussolini var väl en ganska stylish man och klädde sig ganska bra, vilket Lennart Holmlund aldrig har gjort sig skyldig till. Men kontant av det som inte kommer fram i Flumskolan som vi ska lyssna på är ju att han är ju bara en vanlig rocksnubbe. Vi hinner inte prata så mycket om det i Flumskolan, men han gillar rock'n'roll. Och det är det han började som. Jag är rocksnubbe och var med och startade en rockklubb i Umeå. Umeås första rockklubb på 60-talet. Och sen var han ju tvungen att ge sig in i politiken på grund av att Centerpartiet mer eller mindre tvingade honom till det genom sina lögner då, enligt honom. Så att jag tror aldrig att han växte ur skinnjackan på något sätt. Han är bara någon skinnjackehå-rocksnubbe som blev politiker.
Men nu är det ju så här att vi åkte till Umeå i fredags och fyllde Norrlandsoperan med folk som ville sitta och garva åt ett kommunalråd. Vad är det som får folk att vilja gå på en sån sak en mass i Umeå? Vad är det med Holmen som väcker så starka känslor? Det kan ju inte bara vara hans bloggande.
Alltså det är svårt att förstå Holmlund om man inte har bott väldigt, väldigt, väldigt länge i Umeå. Vilket jag och de andra, Dennis och Moa i panelen liksom har gjort också. Han har som varit evig så länge och så omöjligt att på något sätt få bort för makten. Att det är ju ett tragiskt betyg till oppositionen i Umeå. Men så jag antar att då när vi kom dit och läste den här piratkopierade bloggboken. Som han själv då inte har skrivit, ska vi poängtera så att han inte blir arg.
Skrivit den har han gjort.
Ja, han har skrivit
han har inte gjort ut den.
Nej, okej, förlåt. Han har skrivit texterna i den, men han har inte gett ut den. Eller godkänt ett utgivande. Så folk har bara längtat efter att få skratta åt honom. Så fruktansvärt länge. Och det har som inte funnits något tillfälle. Det har som, jag vet inte varför det inte har styrts upp på något sätt.
För att det kändes ju nästan lite som att vi bedrev någon sorts kommunal exorcism. Han har ju nämligen slutat nu. Det är ja. Bara några veckor sedan. Precis som de andra starka männen så är han borta. Vad tror du kommer efter honom då?
Ja, jag vet inte. Förmodligen lycka och välgång för Umeå och dess folk. Och nej, jag vill inte ens säga om det.
Kan det inte bli precis tvärtom? Att det har varit rätt bra att ha en så transparent kommunalpolitiker?
Ja, det är ju det som är... som han är ju till skillnad från resten av Sverige där alla är medietränade och fullständigt onåbara för press och folk. Liksom, man tar inte emot ett telefonsamtal en gång utan att passera massa presssekreterare oavsett vilken nivå du sitter på nästan. Så är det ju såklart jättebra att han är jättetransparent och tar samtal uppenbarligen från... precis vem som helst som ringer. Och det är ju berömvärt för demokratin och det är jättebra för en politiker att vara så. Tyvärr så är det ju så att, då att den enda politikern i hela Sverige som jobbar så här är komplett galen.
Jag tror att vi kör igång där.
Ja.
Så nu beger vi oss från min lägenhet i Årsta direkt till Norrlandsoperan i Umeå. Vi kör igång från skolan.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra.
We don't need no education. Yeah.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Ikväll har vi begett oss i Norrlandsoperan i Umeå för att besöka Litfest, landets bästa litterära festival. Vi ska inleda det här programmet med att säga att det här med satir kan vara svårt. De senaste veckorna verkar det till och med blivit ännu svårare. Och många vill ha en åsikt här. Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Reimann skrev i en ledare tidigare i veckan att fråga vilken framgångsrik satiriker som helst och du kommer få svaret att god satir alltid vilar på en grund av god kunskap om måltavlan. Men om måltavlan för satir är satiren, var ska vi vända oss då? Vi återvänder till den största källan av kunskap och några av landets allra skarpaste hjärnor, nämligen Twitter. Henrik Johansson från bloggen Inte rasist män twittrar: jag säger att man inte är särskilt konsekvent i sin handlande. Jag anser personligen att satir ska ha hög verkshöjd. Wikipedia säger oss att verkshöjd betyder att något uppnår en nivå av personligt skapande och är ett juridiskt begrepp som används inom upphovsrätten för att avgöra när en skapare av ett verk med vissa restriktioner har ensamrätt på detta. Om vi ska förstå Henrik rätt så är alltså satir en upphovsrättslig fråga. Coca-Cola är bättre satir än Pepsi. Twittraren som enligt sin bio är före detta norrlänning, socialkonservativ nationalist och politiskt aktiv inom Sverigedemokraterna skriver: satir ska vara roligt till skillnad från förtal. ... Bästa är Sverigedemokrat, vem har sagt att förtal inte ska vara skoj? Kristoffer Röstlund Jonsson, enligt sin Twitter-bio ett barns hjärna och en gammal mans hjärta, skriver: jag tycker satir ska vara superelak för att vara kul. Svensk radiohumor är mer som en blöt fis i en kudde.
Satir ska ju vara grovt överdriven och grovt förolämpande.
Jan Björklund håller med dig. Kristoffer, vi förväntar oss att du är väl påläst, en unik snöflinga och kör utan kudde ikväll. Med de orden känner i alla fall jag mig redo att riva igång dagens bok. Inskrivna för examination ikväll är inga mindre än: han är sångare i Refused, hardcore-ikon samt revolutionär agitator, Dennis Lyxzén. Hon är komikern som hör till Tankesmedjan och just nu aktuell med humorshowen Den inre häxprocessen. Det är Moa Lundqvist. Han har ett barns hjärna och en gammal mans hjärta. Välkomna skribenten Kristoffer Östlund Jonsson. Och examinator samt studierektor för den lärde i flum är jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag är lite av ett mysterium. En morgon när jag kom till jobbet låg en kartong med böcker i porten. Boken var V75-kungen, Lennart Holmlunds bästa bloggar. Vi i Flumskolan är sedan länge stora fans av Lennart Holmlund. Och vad passade bättre än att bege oss till Umeå och hit till Norrlandsoperan för att sprida evangeliet enligt Holmlund? Det ska sägas redan nu att om tidigare Flumskolan-titlar har varit dåligt redigerade så är V75-kungen en korrläsares mardröm. Blogginläggen kommer i en obegriplig dramaturgisk ordning indelad i kapitlen politik, droger och rock'n'roll.
Jag vet inte om det är någon som försöker jävla själva det, men så att jag bryr mig ju inte. Men de får ju inte använda, det är olagligt att använda mina kort och sånt där.
Just det, så det tycker du inte är bra här?
Nej, men det är ju mina. Det är ju som för dig. Du får ju inte heller använda vilka kort du vill på webben, på radion inte.
Du väcker ju ändå en del känslor hos folk, verkar det ju vara. Att det är någon som liksom ändå har lagt ner så här pass mycket tid att göra en sån här bok. Är du lite smickrad också, eller?
Nej, jag bryr mig inte. Jag har ju inte varit bästa vän med Aftonbladet heller. Inte vissa delar i alla fall. De har ju kört sina kampanjer utan baklig grund mot mig, så att jag vet inte vad det där står för. Och bryr mig egentligen inte heller.
Så det är liksom lite vilket som för dig, kan man säga?
Ja, alltså för att alltså mina bloggar, de finns ju på Vepo. Alla som vill läsa den kan ju gå in, och de behöver ju inte ha några böcker eller någonting utan dig. Det är som sagt bara klump i VK-bloggen och så läsa vad jag har skrivit.
Det verkar ju som att de har fastnat lite för det här V75. För det är väl så att du heter V75-kungen på Twitter, va?
Ja.
Varför gör du det?
Jo, men för att jag är bra på att spela.
Vi hoppar direkt på kapitlet politik. Första inlägget här. TV och mediaomröstningar ett demokratihot. Jag tycker det är ett märkligt åtagande TV gör där de har fråga din politiker. Väljarna får väl fråga oss direkt. Istället är det anonymt, och vem skriver frågorna? De själva. Bättre program vill jag ha av mina licenspengar. Inte lek med webben. Den finns det många som sköter.
Stabil inledning. Jag förstår precis.
Värst av allt är det ändå det sätt man hanterar demokratin med dessa omröstningar på webben. Den som har det bästa systemet att radera cookiefiler vinner. Jag vet att du kan rösta flera gånger. Så länge man inte kan rösta enbart en gång är allt detta ett stort hot mot demokratin. Då är det självklart att Piratpartiet skulle vinna som det nya partiet. Slå vakt om demokratin. Jag vill inte tillbaka till en demokrati där vissa fler röster som adeln hade i Sverige tidigare. En person, en röst, det är demokrati.
Han drar ganska stora växlar direkt på en webbomröstning.
Jag vill inte vara sån, men jag går in på aftonbladet.se och tar fram första bästa undersökning. På vilket vis är omröstningen "Vart åker du helst på sommarsemestern?" ett hot mot demokratin? Dennis Lyxén.
Vi måste också komma ihåg att jag tror att det var Lennart Holm som sa någon gång på tidigt 90-tal att det här med cyberspace är ju bara en fluga. Så att vi kanske inte ska liksom, du vet.
Var det han som sa det? Var inte någon?
Det var någon. Jag tror det låter som han som sa det.
Vi kan ge någon cred för det ändå.
Ja, vi ger någon cred för det. Jag tycker att så att jag vet inte om vi, han verkar inte superbra på det här med internet.
Men han är ju superbra på att verkligen se saker ur ett större sammanhang, i ett större sammanhang. Han ser ju här att skulle det vara så att vi helt plötsligt lever i en värld där riksdagsval till exempel sker på webben, så är det ju ett hot mot demokratin. Och det kommer bli som när adeln hade fler röster.
För att då vinner Piratpartiet.
Precis, då vinner ju Piratpartiet.
Precis
när de
som adeln.
Ja, precis så. De kommer radera cookies och vad de håller på med Piratpartiet. Och vips, så står vi där. Så att han är ju bra på det. Han lyfter alltså, frågor.
Det är just det som jag önskar, att han ändå placerar allt i ett större sammanhang. Och det kommer ju tillbaka genom hela boken där också när han mot slutet lyfter fram sin blogg som ändå är ett säkert tecken på att demokrati fungerar.
Ja, precis.
Vi återkommer till det. Jag håller inte med Dennis. Jag tycker att han är ganska bra på det här med internet. Vi går över till rubriken V75, marknadshyror och dödsstraff.
Det är ett tungt inlägg.
Kan det här vara världens bästa rubrik?
Man vill veta mer genast.
Vi har ett par till rubriker här. Sami center i Umeå och avslöja kommunistsekterna. Glad midsommar, regeringen ett hot mot travet, löven ska inte falla. VK, jag är inte i bråk med skribent, men vart är VKs ansvar för det som skrivs?
Viktig fråga, publicistisk fråga.
Ibland blir man heligt förbannad, och det blev jag. Skjut bort djur som det är för många av.
Alltså, att han inte bloggar bara på Nyheter 24 istället är ju en riksskandal.
Jag kan tänka så här, är inte Holmlund svensk mästare i klickbete?
Jo.
Han var sjukt tidig med också.
Vi går vidare till kapitlet intressant debatt om bloggen. I förrgår la jag ut en historia på min blogg som jag har på S-info. Jag skrev den inte på VK-bloggen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Skulle du kunna dra Holmlunds historia, Kristoffer?
Okej, jag ska nu alltså då dra en fräckis. Det hör inte direkt till vardagen. Och då skriver Lennart så här: jag fick höra en historia igår på stan av en glad medborgare som jag bara måste dela med mig av. Eftersom det här är i Umeå, om den medborgaren finns här kanske den vill komma och dra en istället. Nej. Ja. Då går historien så här. Reinfeldt och hans chaufför var ute och körde bil ute på landet i de småländska skogarna. Olyckan var framme och de körde över ett svin. Förskräckt började man fundera över vad man skulle göra. Man kom fram till att man måste gå in till bonden och berätta vad som hänt. Chauffören fick i uppdrag att gå in och berätta. Han var borta ganska länge men kom sedan ut, rufsig i håret och med kläderna i oordning. Med en cigarr i ena handen och en flaska vin i en andra. Fredrik Reinfeldt frågade vad som hänt och varför han var borta så länge. Chauffören var lite tveksam och drog på svaret men tänkte att han ändå måste berätta sanningen. Jag fick en cigarr av mannen och en flaska vin av hustrun. Jag fick också sätta på deras 25-åriga dotter. Reinfeldts kommentar: men hur fan kunde du få det? Chauffören svarade: jag sa att jag jobbade som chaufför åt Reinfeldt och att jag körde över svinet.
Han har alltså dragit en fräckis. Rubriken löd senare på VKs hemsida: Holmlund i blåsväder. För mig är det inte ett blåsväder när inte en enda medborgare har ringt mig. Blåsväder blir det om det inte stämmer med de slutna liberalernas åsikt. Självklart hakar Folkpartiets Britt-Marie Löfgren på och spyr i vanlig ordning galla. Jag frågar mig bara om hennes egna etikettsregler. Nu vrålar hon och VKs ledarsida om sexistiska skämt för att det i min historia finns ordet sätta på.
Det var det som alla reagerade så starkt på. Att han inte...
den här fäckelsen drogs ju 2007. Det var innan att dödshot mot politiker ansågs vara ett hot mot demokrati.
Det är det som är helt absurt här. Alltså, han pratar om liksom att han har sagt ordet sätta på. Men att en folkvald politiker skojar om liksom så här, att folk skulle jubla över en meningsmotståndares död. Är inte det liksom lite extremare ändå?
Inte 2007, då gjorde man det stup i kvarten.
I det liberala Sverige är det förbjudet med historier.
Hur drar han den slutsatsen? Det tycker jag är intressant. Folk blir upprörda över att han har använt orden sätta på. Enligt Holmlund själv så var det som var problemet, att han inte sa knulla istället. Och sen så då drar han slutsatsen att det är förbjudet att berätta historier i det liberala Sverige. Det tycker jag är en intressant slutledningsförmåga som jag inte hänger med på riktigt.
Men också det här att folk verkligen verkar ringa honom stup i kvarten. Att alla har Lennart Holmlund som favorit i sin telefon.
Men bara ringer så fort är han i telefonkatalogen som man bara kan ringa honom?
Det är bara att slå på V75-kungen.
Är det så? För det är ju väldigt så här peppande av honom att han hela tiden verkar som att han... Genomgående i boken är det ju mycket att bara, varför pratar inte folk med mig? Att det är så mycket förtal, men ingen tar snacket med honom rakt av.
Mm. Ja, men det är inte så här konstigt. Det enda folk gör när de kommer fram till att dra fräckisar. Det är liksom... Ja,
han är en man av folket. Det är väl så det. En man av folket.
Men vad outhärdligt måste vara om folk kommer fram och drar en fräckis som tar 5 minuter när han går på stan.
Jag ska bara handla oss. Kommer någon att dra en fräckis på 5 minuter?
Det är bisarrt. Och att då välja att återge den här fräckisen på någon blogg är ju då...
På Socialdemokraternas officiella blogg.
Ja, det är också helt bisarrt. Alltså just en tanke att man tänker så här: fan, jag vill köra en riktigt bra fräckis idag. Var ska jag dela med mig av den? Ja, men sossarna har ju någon blogg, där kan jag nog skriva den här.
Partiet står redo.
Partiet, nu precis, nu kör vi. Att tänka så är ju spektakulärt, kan man säga. Rent.
Ett ganska avslappnat förhållande till sociala medier.
Ja, inte helt genomtänkt kan man väl tänka också. Att det...
Frågan är hur många andra lokala politiker runt om i landet som jag får.
Lägger upp fräckisar.
Ja. Ja. Men som sagt, jag har lyssnat på många historier i mitt liv. Då har historier berättats av personer i ledande politisk ställning. Dessa historier har varit bra mycket mer vulgära än den jag återgav. Men jag har aldrig sett ett sånt utfall som hon gjorde igår. Men alltså... Återigen, de här skämtet handlar ju om politiska mord.
Det liksom... Ja, det gör det ju. Men sen är det väl också att de här andra fräckelserna han har hört, de kanske också inte ligger på internet. Signerade liksom andra politiker. Eller jag vet inte.
Vi går vidare till kapitlet VKs moral. Tidningen gick till våldsamt angrepp när historien lades ut. Men jag funderade igår hur deras egen moral egentligen ser ut. VK är delägare i Radio Riks. De historier som berättas där på fredagar är om något som kan kallas sexistiska verkligen det. Jämför alltså Holmlund sitt eget parti med Radio Riks.
Fräckis som fräckis, tänker han. Han tänker inte att hans roll som politiker kan påverka hur folk liksom reagerar på när han skriver sådana skämt.
Jag vet ju ingenting om Radio Riks här, men är deras programledare folkvalda?
Nej,
men
kanske. Då, ja. Folkvalda. Men vad fan gör Radio Riks?
Det är väl också någon sån här att man, du vet, så här, att man gör den här, men du är också dum. Ja, du är också dum. Ja, jag var dum, men du är dum. Att det är väldigt så här... Men du vet, VK är dumma för att någon på Radio Riksson har fräckt någon gång. Det är en bra logik också att följa hela vägen.
Men det är väl den logiken då står hela debatten fri, i, alla fall. I Sverige följer nu.
Men vi fortsätter.
Det är så hela vår politiska debatt.
Ja, fast så här rakt som Lennart Holmen för en debatt.
Man behöver inte blanda in, i Radio Riks. Liksom. De har ju mycket.
Vi fortsätter på det här spåret. Han skriver i kapitlet bloggar. Har roat mig med att titta på samtliga VKs bloggar under de två senaste dagarna. Man kan konstatera att inläggen till ungefär hälften kommer från personer som också skriver på andra platser i tidningen. De personerna har tillgång till den tryckta tidningen, nättidningens sidor plus bloggsidan. Det verkar finnas gott om tid. Är det verkligen så att man har behov av att synas på flera platser? Klagar alltså Holmlund, folkvald politiker, på att journalister har tid att blogga samtidigt som han själv som folkvald politiker uppenbarligen har tid att gå igenom alla bloggposter på VK?
Det var olyckligt att han råkade avslöja det i början.
Han har ju förmodligen gått igenom större delen av internet.
Jag har en rykte om en kompis som jobbar på skivbolag, som en kompis som i mitten av 90-talet, tidigt 90-talet var, som tog tjänstledigt en månad från sitt jobb för att han skulle kolla igenom internet.
Ja, men får man inte lite den känslan liksom, att det här är inte en människa som ego-googlar, han går igenom hela internet för
att ja, men det tror jag. Det är nog ego-googlande också, han tänker ju om de kanske har skrivit något om honom, tror jag också kanske.
Nu kommer vi till en av mina stora favoritposter. Den heter Vett och etikett. Det har hänt negativa saker för det mänskliga släktet. Det har blivit ett råare och råare klimat och det är svårt att få en uppfattning av varför våldet ökar. Får man inte som man vill så är det våld som gäller. Kanske har det med fostran från tidiga barnaår att göra. Det är dock inte bara våldet man kan förvånas över utan också hur grisigt man vill ha det runt omkring sig. Se bara på nedskräpningen, graffitin, skadegörelsen. Och det är bara att gå ner i tvättstugan för att se hur folk lämnar efter sig torktumlaren som kan vara full med lugg.
Äckligt.
Alltså det är från våld till graffiti till lugg i tvättstugan. Det är ganska inspirerande tankeresa som sker här ändå.
Ja, men det är snyggt att han börjar med det stora där. Att han låtsas som att, det, att han har suttit och tänkt på att det har hänt något negativt för mänskligheten. Fast det egentligen handlar om att det är ludd i hans torktumlare.
Det är ett sådär inkörslugg. Lugg heter den, så jag har ingen aning.
Är det ludd?
Ludd? Ja, precis. Det är vansinnigt att säga lugg. Jag säger ludd nu. Att ludd i tvättstugan är som inkörsport till tyngre våld. Men det är lite ju... som marijuana, att det är så här, vi börjar med ludd i tvättstugan och sen eskalerar det bara till gatugäng och anarki.
Han har nolltolerans helt enkelt.
Han har nolltolerans mot det mesta. Hot mot demokratin, ludd.
Vi går till kapitlet midsommarafton. Jag får väl börja med att önska alla en glad och trevlig midsommarafton. Vädret är väl i stort sett som vanligt på midsommar. Det regnar och är kallt. Men det ansvaret tar inte jag på mig. Hyfsat ödmjukt av Holmen, men då anser att vädret, det har han i alla fall inte kontroll över.
Det är väl det enda han inte säger för makt över honom. Då ser han i med tanke på hur han har styrt senaste
Jag tror nog han har säkert ringt till Kina och frågat hur de fixar det med klimatet. Att, du vet, inför OS-invigningen de sköt ner alla moln. Nu har någon hört sig för om det går att styra också. Kanske inte fanns i budgeten.
Expressen, en kommunistisk tidning för extrema revolutionärer eller en kampanjorganisation för Reinfeldt?
Antingen eller.
I Expressens nummer 1 maj har de en reklamkampanj för de revolutionära kommunisterna i Socialistiska partiet. Eller så vill de skada Mona av genom att de tillhör den borgerliga kampanjorganisationen. Deras artikel handlar om fackliga protester mot Mona Sahlin. Att de revolutionära kommunisterna, i alla fall de från Umeå, är som uppräknade och som alla är från fackklubben på Volvo Umeverken, tillhör Trotskis vänner och tillhör SP, det socialistiska partiet, är ingen nyhet alls.
Okay.
Det är en rätt stor nyhet för mig.
Det är ju bara som att du sitter och läser någon random flashback-tråd med nazister. Att Expressen skulle vara typ någon extrem kommunisttidning.
Ja, men det är också att det är så otroligt brett spännvidd. Det är liksom så här, ja. Antingen är det en kampanjorganisation för Reinfeldt, eller så är de revolutionära kommunister. Välj själv. Men alltså, är fackliga protester mot Mona Sahlin alltid grundade i kommunismen enligt honom?
Enligt Lennart Holmen tror jag att det är så. Han har ju lite av en så kallad kommunistfobi kanske.
Han har fobi för veganer, kommunister och Centerpartiet. Mm. Är hans tre främsta fiender.
Jag tycker, det är något blogginlägg från 2007-2008 där han pratar om just att ett stort hot mot demokratin med militanta veganer 15 år för sent.
I boken också så går han ju lös om hur dåligt VK har behandlat gamla vallen och honom under militanta vegandebatten på 90-talet. Så att uppenbarligen, han har ju inte gått vidare. Han har ju inte fått något closure på att VK smädade honom i militanta vegandebatten 93.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För mig är det ett lågvattenmärke att den liberala tidningen Expressen går hand i hand med kommunistiska revolutionärer som står för den väpnade revolutionen och vill göra sken av att det är en upprorslista inom socialdemokratin. Är det största lågvattenmärket jag sett? Är Expressen journalister, extrema kommunister eller dåliga journalister som inte granskar källor, kan man verkligen fråga sig.
Ja, herregud vad man frågar sig.
Men som sörlänning så lämnas jag ganska perplex. Hur ser Holmlunds politiska skala ut egentligen? Är liberalerna i maskopi med kommunisterna? För så ser det fan inte ut hemma.
Jag tror att alla som inte är helt med på hans linje och ger honom komplimanger är någonting annat som alltid är väldigt obehagligt. Till exempel kommunister.
Ja, men liksom där, ingången, det finns socialdemokrater, liberaler och kommunister. Det låter ju liksom som en samhällsanalys av en 15-årig RKU-are eller någonting.
Och militanta veganer.
Ja.
Jag tror också att Lennart Holmlund kör lite den här taktiken. Allt man inte gillar är kommunism. Och då tror jag att det spelar inte jättestor roll vart på en politisk skala. Men det är lite så här en taktik man kan köra, att man bara skriker, de är kommunister. Och så vet man att då blir folk lite rädda för att det är farligt med kommunism. Så att jag tror också att det är taktik av honom. Ropa kommunism hela tiden.
Han går ju också lös väldigt hårt genom hela boken. Att han, en annan sak han inte har kommit över är ju att Rättvisepartiet Socialisterna försökte infiltrera sossarna i Umeå på 70-talet, och det är han fortfarande jävulst bitter över, och men ändå stolt, för de lyckades stoppa den här manövern och kickade ut dem ur sossarna.
Han glömmer aldrig en oförrätt.
Jävligt långsint än, det kan jag ge honom. Lite respekt ändå.
Nästa kapitel heter Media ännu en gång. För en halvtimme sedan skickade jag iväg denna blogg via sms, men den kom inte in. Varför vet jag inte, men så här lyder den. Idag blev vi Europas kulturhuvudstad, och det var jättebra. Hur engagerat känns det här?
Han brinner för det lokala kulturlivet.
Men det verkar som att han skiter fullständigt i
det. Ja, men nu ska jag blogga. Det är jättebra. Slut, bloggat.
Han ansträngs igen och skickar det två gånger, den här bloggen.
Det är som att hans känslospekter är som inte åt det euforiska hållet. Alltså om något är dåligt och extrem kommunism och helt förjävligt, då jävlar han ut svängarna. Men om något är bra så bara, jo men det är bra.
Förutom barngolf.
Barngolf, där blir han riktigt lycklig.
Barngolf på bloggen, då är han extatisk. Mm. Barngolf, alltså han kan inte sluta prata lycklig. Om det. Ja, det gör honom lycklig.
Och bra strömming, vad jag förstår.
Inte ens travet gör någon så entusiastisk.
Nej, inte som barngolf.
Men problemet är att liberalerna försöker förbjuda det.
Ja, det är därför.
Travet.
Mörkt mål.
VK, jag är inte i bråk med skribent, men vart är VKs ansvar för det som skrivs? Den stora kritiken jag fått är att jag gått in i ett samarbete med Vänsterpartiet, och det har varit ganska hårda ord om, som hur kan du sätta dig och samarbeta med kommunister och andra grova ord.
Har sagt det själv.
Vart fan är de grova orden?
Ja, men det är kommunist. Kommunist, det är det som är de grova orden här.
Men känns han inte som en ganska känslig varelse ändå?
Nej. Du har, som du har kränkt kortet. Kommunistkränkt.
Det har sagt att de velat ha mig som KS ordförande och i ledning för Umeå, men kunde aldrig tro att jag skulle bilda regering med vänstern som jag varit så kritisk mot. Okej, nog för att Holmlund är king in the north. Men tror han verkligen att han bildar regering i Umeå?
Det förklarar ju att han är så stressad över saker, om han är helt säker på att han har bildat regering. Jag skulle också vara på helspänn om jag kände att jag och min regering, jag förstår inte hur det ska gå ihop, hela Sverige.
Han och hans regering är ständigt livrädd för en kommunistisk kupp. Alltså.
Ja, det är det. Den väpnade revolutionen, ja. Regeringen är livrädd för.
Men består alltså hans samlingsregering av honom personligen och Vänsterpartiet?
Ja.
Okej. Okay. Det här är nog ett av mina absoluta favoritinlägg. Mediedrev Facebook om gilla tecken om kungens eventuella stripklubbsbesök.
Åh, Lennart.
Igår fick jag ägna mycket tid att förklara detta med Facebook-sidans om kungens stripklubbsbesök. Jag sa redan tidigare till VF att jag försökt ta bort gilla tecknet. Men att det inte gick. Upplever ni Holmlund som en teknisk kille?
Men vad, jag vill veta vad var det som inte, det gick inte att ogilla den sidan.
Ja, men vi förstår.
Och vad var det för sida?
Det var den, låt kungen gå på strippklubb om han vill.
Vi supportar kungens kaffeflickor. Vad är den gruppen han råkade gilla?
Ja, den gillade han och sen gick det inte att ta bort gilla. What?
Jag förstår däremot inte vad som ligger bakom den typ av förföljelsekampanjer som en del kör gentemot mig. Är det tacken för att jag alltid ringer upp när de sökt den? Får man väl sluta med det?
Så att man kan alltid ringa Lennart Holmlund helt enkelt.
Han ringer upp en och
men
så är han ledsen.
Varför slutar han inte ringa upp?
Jag är så förföljd, jag ska ringa upp.
Ändå så måste man ge, man tar ju ändå sitt politiska uppdrag på fulla stall. Och han är tillgänglig för folket och media. Det är ändå ganska sällsynt nu för tiden. Men sen det går ju inte så bra i slutändan, men det är ju en annan femma.
Men det är ju helt orimligt att ringa upp journalister vid varje enskild händelse, varje dag.
Ja.
Vi bor ju i Umeå.
Ja, i och för sig sant. Men tänker han att de inte skulle skriva om det här med hans Facebook-gillande ifall han slutar ringa upp dem? Jag i hans också värld så är det liksom det.
Jag vill bara förklara hur det ligger till. Gilla-tecknet försvann inte. Nej, fattar
jag,
ni?
Jag tänker också den grävande journalistiken då någon har gått in och bara, har ni sett vad Lennart Holmlund har gillat?
Jo, men alltså
på Facebook.
Du sa ju andra sen just, vi bor ju i Umeå.
Ja,
man får ju känslan av att han ringer VK istället för supporten. Det är lite
jag råkade trycka på gilla på den här gruppen. Nu är ett jävla liv. Förlåt, hörde VK, vad ska jag göra?
Han kan väl inte ringa Facebook direkt, så ringa VK.
Att sedan börja agera mot Facebook tror jag däremot är meningslöst. Jag vet också att det finns personer som det är öppnat konto för, men där har det inte varit den personen. Det vet jag, för jag har pratat med dem och frågat Margot Wallström är en sådan person där det stått att det varit hon, men som varit en falsk Margot. Jag vet många
fler. Lömska Facebook.
Så det är en sak för Facebook att ordna. Alltså jag är så sjukt nyfiken på den falska Margot.
Ja, vem är
och fler. Det är inte bara falska Margot. Nej. Det är en hel gäng som personer som inte är de personerna som han har pratat med.
Men är han vän med dem på Facebook?
Ja, falska Margot.
Han vet väl inte hur han ska unfrienda falska Margot.
Du bara ringa VK. Jag är inte död utan lever bara bra. Jag är inte död utan lever bara bra. När jag slog upp VK den 25 och läser ett svar från mina kollegor i partigruppens styrelse på en insändare av Anders Sjölund, han funderar över hur det blir när jag slutar. När det stod vi ska fortsätta i Holmlunds anda trodde jag att jag var död, haha. Så till att de ska fortsätta i Holmlunds anda. Det är inte min anda utan vår som jag har varit med och skapat som går ut på att inte lägga sig i andras ansvar. Men jag är inte död.
Det där är ju då inte jag som har lagt ut den utan jag har ju min egen blogg. Det är väl någon som vill jäklas då på något sätt. Jag är ju inte förvånad. Det finns ju dårar i vårt samhälle, det vet jag. Så sen är då, tycker jag då det är oerhört dåligt ansvar då av ansvarig utgivare på en tidning när man tar in en blogg som inte är min. Man borde ju alltid kolla upp vem som lägger ut en blogg. Det tycker jag är det minsta man kan begära.
Bloggen är lik kommunalrådets egen blogg med både presentationsbild och en beskrivning av honom. Men texten under rubriken Socialdemokraterna i Umeå is fucking dead har alltså inte skrivits av Holmlund själv. Kort.
Alltså är Holmlunds anda att det händer konstiga saker nästan jämt?
Han är bara som någon, jag vet, något vandrande Twilight Zone. Det bara händer saker kring honom som är märkliga. Men det här är ju ändå bra så att jag dödförklarar politiker ju bättre än att dra fäcker sig i alla fall.
Det var i alla fall ingen som skrev sätta på någonstans. Media granskar aldrig kommunistiska sekter. Varför? Frågetecken. Kommunistsekten arbetar till partiet Socialistern. Tillhör de revolutionära kommunisterna som tror på Trotsky. Och det har synts i Umeå. Nu har de överklagat detaljplanen så kommunfullmäktige antagit om vart IKEA ska ligga. Alltså så här, glöm Stalins Sovjet. Nu börjar vi prata om kommunismens verkliga brott. Men det detaljplanen för IKEA.
Ja, men i Holmlunds värld så vill väl kommunisterna inte ha ett IKEA där. De vill väl anlägga ett gulag helt enkelt. Det är väl det han är rädd för.
Det är någonting fantastiskt med att han fortfarande pratar om Trotsky väldigt mycket.
Ja.
Att det måste ju ha satt så djupa spår. För Trotsky var ju som känd för att de skulle infiltrera politiska partier och så vrida fokus. Att han fortfarande liksom bara ska nämna, jag menar, det är jättefå politiker i något som helst politiskt spektrum som pratar om Trotsky. Men alltså det är ju på hans blogg 10 gånger nämnde Trotsky. Det är ju fascinerande.
Allt de gör har ett enda syfte, den kommunistiska revolutionen i Sverige. Däremot vill de inte ha IKEA och det kan jag väl acceptera, men säg inte något annat.
Allt de gör, tänk på det, allt de gör.
Ja. Det är väl ändå ganska stort av Holmlund att förlåta dem för det här med IKEA ändå.
Ja.
Ja, fast det blir ju, om han säger ändå att allt de gör är för att de ska ta väpnad revolution, så måste det där IKEA liksom...
Jag skulle ju hellre ta en väpnad revolution än ett IKEA i Umeå. Ja.
Är du vår infiltratör ikväll?
Inget totskipen.
VK hittar aldrig något positivt. Jag tycker det händer mycket positivt i Umeå på många olika områden, men de hittar du inte på VK, den liberala tankesmedjan. Är verkligen liberalernas största problem att de klagar så jävla mycket?
Det är också, visst har han exempel på vad han tycker att VK ska skriva om. Det är ju att han önskar att han var VK och att han var allt i Umeå och att han bara fick berätta om det han tycker är bra, som är bangolf och kanske något till.
Trav.
Han kan aldrig vara nöjd med någonting VK gör. Han hatar verkligen VK, fast samtidigt så återkommer han också lite till att han är glad för att han får blogga där i och med att det innebär att demokratin funkar, återigen. För att han får göra någonting och få höras. Så han är ju, jag tycker att det är, han har en intressant förhållande till VK som återkommer hela tiden.
Egentligen så skulle jag, alltså det är ju som du sa, hans politiska spektra, vart man placerar saker egentligen. Nej, jag vet inte vart jag var på väg mot det där. Ta över någon. Förlåt.
Liberaler vill förbjuda historier och trottarna vill förbjuda IKEA.
Ja.
Är det det som
och
är?
Och VK, det är aldrig något kul på VK.
Nej, de men, skriver aldrig, fan vad fint det var idag.
Men är Lena verkligen VK en liberal tankesmedja?
Det är oklart.
Ja, det, vet
det, säger väl, det säger väl mer om vart är ribban för en liberal tankesmedja ligger i sådana fall.
Namnet på kvarteret Forsäte blev Utopia. Namnet på kvarteret Forsäte blev Utopia. Jag och några fler med mig började redan vid en visning vi fick äran att fundera över betydelsen och hur den skulle tolkas. Fram med telefonen och Google. Alltså Forsäte är alltså rättvisans gud i Asatron. Det behövde jag googla. Men kommunalråden konstaterar snabbt att då fann vi att en författare som heter Thomas Mork omkring 1516 skrivit en bok om Utopia vars titel är De optima republica statu descu nova insula Utopia, eller kortare Utopia. Det är ändå trevligt att Holmlund läser på om Thomas Mores förklaring av Utopia, vilket bland annat är den här. Invånare i Utopia betraktar folk som bär guld och ädelstenar som avvikande eftersom dessa material inte används i deras land. Med anledning av att de inte förtjänar något praktiskt syfte. Detta står i Holmlunds blogg. I Utopia används inte heller pengar. Alltså är det inte något sjukt ironiskt att kommunen att döpa en shoppinggalleria efter en plats där folk inte konsumerar? Det är också väldigt intressant att han är helt nöjd med det faktum att en författare, Thomas More, alltså en av kommunismens fäder, är den som har döpt den här jävla gallerien.
Nej, inte googla så djupt, tror jag.
Han läste den titeln, jättelånga. Så tyckte han var vackert.
Jag blir jätteglad idag.
Det här är om barngolf.
Jag ser att det fortfarande kommer fram ungdomar som spelar barngolf och blir svenska mästare. Det är bara att hurra för dem. Här berättar Holmlund om sina politiska drivkrafter. Det var alltså att en centerpartist hade påstått att en barngolfbana Holmlund hade byggt i sin ungdom var Centerpartiets förtjänst. Det var en ren skär lögn och var en av orsakerna till att jag började engagera mig som politiker.
Jag blev så glad.
Och ett av motiven, ljug aldrig Lennart om du vill ha förtroende. Och det har jag inte gjort och det blir en framgång och så blev det.
Det borde vara hela hans biografi.
Men alltså, hans politiska motiv är att han aldrig ska ljuga. Men var han tvungen att bli politiker för det?
Nej, alltså Umeå hade mått bättre av om man bara hade fortsatt spela barngolf och ljuga än att bli
det var
politiker.
Det var en viktig fråga. Så var det.
Men jag har varit nyfiken på vad det var som fick in honom på det politiska spåret. Så jag var väldigt glad att få veta att det var just barngolfen. För jag tycker också att det säger en del om honom. Att det kanske borde vara att han hade fått ha ett specialområde som är just barngolf i Umeå. Då kanske det hade blivit svinbra barngolf överallt i Umeå. Men sen men att man kanske hade begränsat jättebra. Lite. Ja, det kanske är hans förtjänst då. Om Umeå är väldigt bra i
enligt
barngolf.
Det nära blogginläget så var det definitivt hans förtjänst och inte så var det Centerpartiets
nej,
förtjänst.
Det var förbannade
Centerpartiet.
Ja, nej, men det fattar man ju. Då vill man ju visa att man hade ljuger.
Men vad är hans grej med Centerpartiet?
Det är oklart också. Det är förmodligen den där grejen.
Ja, att en centerpartist
alltså, förmodligen samma grej som trotskister ska infiltrera. Centerpartiet tog åt sig äran för en barngolfbana. Men alltså, okay. Om inte det är nog liksom fog att hålla hat resten av sitt liv, då vet jag inte vad som är det.
Alltså, du kan ju inte bygga en järnridå på grund av en järngolfbana.
Lätt.
Men han är ju född 47 typ, så om man byggde en barngolfbana i sin ungdom. Alltså, han byggde den alltså på 60-talet och han bloggar om att han är sjukt bitter på att Centerpartiet ville claima den. Bloggar han om alltså...
2000-talet.
Ja.
Rimligt ändå. Men det var ju en förklaring för varför han varit politiker, så att det var mer det.
Folk har väl blivit politiker för samma anledning än så. Mm.
Ja.
Vi går vidare till kapitlet droger. Inga fria sprutor till knarkare och två kortisar. Inga fria sprutor för knarkare. Igår blev jag uppringd av radion med anledning av att vi i Umeå kommun inte tycker att narkomaner ska ha tillgång till fria sprutor. Jag hänvisade till vår socialnämndsordförande men kommenterade detta för reporten hade inte fått tag i Eva. Korta reflektioner. Tänk vad utvecklingen gått framåt när det gäller att skörda hö. Alltså från sprutbyten till höstskörd. Det är ett rätt bra tankesprång ändå, va?
Mm. Jag vill täcka in så mycket som möjligt i varje blogg.
Men varför vill han få med liksom två kortisar i ett inlägg om sprutbyten?
Han fattar väl att internet är begränsat. Att det gäller att klämma in så mycket som möjligt på kort på liten yta.
Ja. Men vad var det som var så bra nu med att skörda hö?
För att det är bättre än att spruta knark.
Ja.
Vi fortsätter det. Långa dagar och mer om sprutor.
Ja.
Vissa dagar tar man för sig nästan mer än man orkar. Har snart pallat upp och om runt både bastun och förrådet och husen rör sig lite väl mycket med lera som underlag.
Det här var en personlig grej, får vi anta.
Han fortsätter. Knarksprutor.
Ja, okay.
Har fått en del synpunkter om detta med fria sprutor och vårt nej till detta. Jag konstaterar att det finns en hel del knarkliberaler. Motivet har varit att förhindra HIV och fått fria sprutor skulle hjälpa andra. Som jag skrev har jag sagt stått emot knarkliberalerna. Jag tycker det finns andra vägar att undvika HIV även för knarkare. Alltså, vilka andra vägar att undvika HIV menar han att knarkare har? Ska de använda kondom?
Nej, hans lösning är ju att de ska sluta knarka. Han känner sig oerhört genial som har kommit på den lösningen. Och han kan nog inte, det verkar som att han inte kan förstå varför inte fler knarkare bara gör på det smarta sättet att sluta knarka.
Det är ju
provocerande för honom.
Det har han ju rippat från Folkpartiet. De körde ju den sloganen på något val när det nu var. Det sloganen var att det ska vara olagligt att knarka. Och ingen har informerat dem om att det är ganska olagligt att knarka.
Inga knarkare till artister i kulturhuvudstadsåret och Ågren, det blir ingen bloggpaus. Lite andra korta reflektioner som jag vill delge så där 7:30 innan jag går ut och äter middag. Jag ogillar krig och inte alls säker på NATO-polisen, vad man kallar dem för ordning i Libyen. Bara mer hat och mera hat och ännu mer hat.
Lite
jag
kort.
Är besviken på Persbrandt och avslöjande om kokain.
Låt kulturhuvudstadsåret
i Umeå 2014 befrias från artister som knarkar och ta in det i en sanningsförsäkran innan de anlitas för dyra pengar. Ja. Hur tror ni Persbrandt tog beskedet om att Holmlund var besviken på honom?
Han tog en lina.
Sluta höj Whitney Houston till skyarna. Sluta höj Whitney Houston till skyarna. Idag begravs hon efter att ha knarkat ihjäl sig. Tidningarna som Aftonbladet gör precis som knarkkungarna spekulerar för att få folk att köpa tidningen.
Det är typiskt knarkkungs
Visst var hon en bra sångerska, men jag är helt övertygad om att ingen har tvingat henne till att knarka. Inte en enda, utan det är hennes eget beslut. Vad fan är det som händer här?
Jag gillar inte knark heller.
Men vad är det knarkkungarna spekulerar i? Tidningsförsäljning?
Nej, knarkkungarna använder det. Spekulation för att sälja tidningar.
Men vad har han emot Whitney Houston?
Men, ja, och varför kände han att det var så viktigt precis när hon hade gått bort att skriva det här blogginlägget? Det tycker jag är.
Han ville markera att det skulle vara olagligt att knarka.
Ja, och att han återigen bara liksom, varför förstod hon inte det här? Varför kunde ingen höra på hans bra förslag att sluta knarka innan man dör av knarket? Det måste vara så jobbigt att känna den frustrationen hela tiden. Man ser hur folk liksom missbrukar, faller djupare ner i missbruk, dör av det. Och man står där och bara, jag har ju lösningen och det är att du slutar. Och så gör inte folk det. Så han skriver ju blogginlägg på blogginlägg på blogginlägg om missbruk. För att han kan uppenbarligen inte greppa att det rör sig om någonting annat. Han kan inte förstå att det kanske inte bara är att sluta. Så att han kan verkligen heller aldrig, han kan aldrig sluta skriva om missbruk. Man säger till honom, Lennart, sluta skriva om missbrukare. Men han kan inte.
Media bör ta sitt ansvar. Media bör ta sitt ansvar och inte vara marknadsförare av ett liv i knark som ger framgång och en snabb väg till döden. Alltså exakt ju, hur ger ett liv i knark framgång?
Ja, men det ser du väl på Whitney Houston. Det gick ju råbra. Det var ju knarket som gjorde att hon var så duktig på att sjunga.
Vi går vidare till sista kapitlet. Rock and roll.
Ja, det är bra. Mm. Jag träffade Lennart Holmlund då vi skulle spela en spelning. Och så kom han fram till mig och så sa han, ska ni spela rock nu? Och så säger jag, jag älskar rock'n'roll. Vad är det för rock'n'roll? Då säger jag, det är typiskt anarkistisk rock'n'roll. Och då fick, du vet, då folk får det här tomma ansiktet och bara gör den här och så gick han bara iväg. Det är min enda gång jag träffade Lennart Holmlund. Han kunde inte förstå vad jag sa.
Officiell hymn. Tidningsrubriken säger att kommunen ska införa en officiell hymn. Jag känner inte till detta. Som ordförande i kommunstyrelsen och vet inte var beslutet är taget. Om musiker vill komponera ihop sin musik så är det en sak för musiken. Och var och en själv väljer själv vilken musik man vill lyssna på. Det händer sjukt mycket i Holmlunds liv ändå.
Alltså det här är ju så surrealistiskt att läsa. För man vet ju som inte, man har ju som inte VK-artikeln eller vad det nu är med när man läser där. Men jag antar att det är någon som bara har skrivit en notis om att någon vill skriva en hymn för Umeå.
Mm.
Och han känner sig nödgad att gå ut och dementera att det här har han inte med att göra.
Sista favoritkapitlet för mig. Inte aktuellt med vare sig U2 eller Al Gore. Det har varit mycket snack om rockgruppen U2 och Al Gore. Att de skulle ställa upp på någon miljögala i Umeå. Våra tjänstemän har en skyldighet att komma med förslag om vad man tycker ska göras. Sen är det politiken som bestämmer vad som ska vara med. När det gäller U2 och Al Gore så har det politiskt inte funnits några förslag om att genomföra detta. Det är alltså inte aktuellt och man bör inte tro på allt man läser i tidningen. Hur tror ni Bono reagerade på beskedet att Holmlund inte såg det som aktuellt att de skulle få besöka Umeå?
Som Persbrandt kanske. Djupt besviken.
Men liksom dementerar den här karen precis allt offentligt?
Jag tror att det är lite som att det känns väldigt mycket som att då Lennart Holm bloggar. Så här, du vet, man har kompisar som inte riktigt tänker sig för de öppnar käften. Och att det känns väldigt mycket som Lennart Holms bloggar, att han, det är inte jättemycket betänketid för han sätter igång.
Men det är inte så mycket betänketid för en tjänsteman som lobbar förslaget att ta hit YouTube heller.
Nej, det är sant. Men det är också att det är politiken som skulle ha tagit hit YouTube om det varit så.
Ja.
Det tycker jag är stort ändå.
Om de hade kommit så hade det varit tack vare Lennart.
Tack vare politiken.
Ingen annan jävel.
Nej. Ingen annan ska ta på sig det.
Elvis är död men hans musik lever.
Tack Gud.
Ikväll var vi åt buffé och som underhållare spelade Phuket's Elvis Presley Elvis-låtar enbart. Som kulturhuvudstad skulle det vara intressant om någon eller några skulle göra som Phuket's Elvis eller någon annan levande legend inom musiken. Menar han alltså att om Bono erbjuder sig att riva av Love Me Tender så hade han varit helt medgörlig i det här läget?
Ja, kanske.
Men liksom så här, han är emot Bono, men Phuket's Elvis är välkommen.
Alltså folk ska väl bara vara glada att kulturhuvudstadsåret här inte bara var en massa Elvis-imitatörer.
Tänk om Lennart Holmen hade fått sätta programmet för hela kulturhuvudstadsåret.
Hela väven hade bara blivit ett enda stort Elvis-imitationscentrum.
Elvis med symfoniorkestern på Norrlandsoperan.
Sista citatet. Umegalan ur medias synvinkel. Det här är alltså när Holmlund slutar som politiker. Rocken är en riktig kulturgärning över hela världen och möttes med lagar och regler, inte minst i USA. Men som flest människor i världen lyssnat på är härligt att lyssna på. Det var för mig äkta hyllning och ett tack för det jag gjort för riktiga musikälskare. Ett äkta tack. Jag kände även värme över den rap som Staffan Ling framförde. Och som jag tror kom från hjärtat.
Kanske.
Alltså det är bara ren panikångest att tänka på Staffan Ling som en rappare. Alltså...
Från hjärtat förvisso. Om det är från hjärtat så är det okej att rappa.
Men Moa, du har väl också en musikalisk historia med Staffan Ling?
Staffan Ling, jag spelade i ett band när jag var 15 och bodde i Umeå då, som hette De Jerry. Så skulle vi spela på Idun av någon anledning och då skulle Staffan Ling presentera oss och så sa han, vad heter ert band? Och vi sa, vi heter De Jerry. Och då sa han, jag tror att det vore bättre om ni hette Trots ålderns barnbarn. Och vi sa nej, för att nu har vi ett bandnamn. Och sen gick han på scenen och sa, nu kommer några tjejer som spelar ett band som heter Trots ålderns barnbarn. Så det är mitt möte med Staffan Ling.
Han gör allt från hjärtat direkt. Och
han gjorde det med värme. Jag kände värme när Staffan Ling döpte om mitt band när jag var 15. Jag tänker på det varje dag.
Media har inte berört något om min syn på hälsningarna till mig och inte heller velat veta vad jag tyckte om dem.
Nej, var bara ringa VK och berätta vad han tyckte om
ja,
dem.
Han slutade
eller vad då? Det var inga problem.
För att avsluta det här då. Vem ska läsa den här boken?
Man kan ju bara gå in på VKs blogg och läsa den. Man behöver inte ha någon bok.
Det är väldigt svårt att läsa.
Ja.
Om man gillar liksom människor som kan stava.
Alltså, det är alltså folk som är intresserade av typ surrealistisk konst. Alltså modern konst.
Lite som ett dadda-projekt. Precis.
Det finns, jag kan inte ens komma på en liknelse till en konstnär. Don Pike.
Det finns ett väldigt intressant stycke i den här boken och det är ju när han ska be om ursäkt för vad han har sagt om tiggarna. Som jag tyckte var liksom rent estetiskt väldigt intressant eftersom när jag öppnar boken och läser det så är helt plötsligt grammatiska ordföljden helt perfekt.
Mm. Men Men du,
vem tror ni har skrivit där egentligen?
Läs rubriken till den. Har du rubriken på effekten? För effekten, den rubriken är helt vansinnig.
Ja, men det är också det enda blogginlägget som börjar med jag, Lennart Holmlund.
Ja, den som har försökt skriva som honom.
Han har sin blogg och säger plötsligt bara, jag, Lennart Holmlund.
Det är verkligen Lennart Holmlund som skriver
dumt
detta.
Igår.
Men rubriken är, jag förstår att VK går i ägarens ledband, en död liberal syn, ursäkt.
Ja. Men det är någon som har försökt imitera honom då. Bara, så här, vad skulle Lennart ha satt för rubrik? Så här, jag bara, den som har skrivit det var, jag tar jättemånga olika ord på rad. Och då låter det som en rubrik på hans blogg.
Alltså vad betyder det? Så här, en död liberal syn, ursäkt.
Ingen vet. För det är bara olika ord som har listats.
Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken?
Åh herregud, jag har ingen aning.
Det är inte råhög ribba. För att bli politiker. Att och det som man har lärt sig är ju att Lennart Holmlund har suttit, jag vet inte hur länge han satt i makten.
19 år.
19 år, det säger en hel del om den politiska oppositionen kan jag säga. Att den här snubben röstar vi fram år efter år efter år.
Har inte gått att utmana.
Alltså, vad heter han, Anders Ågren måste tycka att det är så fruktansvärt jobbigt. Han bara, jag var inne och läste hans blogg igen, det är helt vansinne. Nej, det vart ingen maktskift i år igen. Det har vi ju lärt oss.
Om trotskister, ja, jag kan inte säga.
Trotskister.
Om de hade varit mer alerta kanske hade det funkat. Kuppa ut honom.
Att trotskisterna faktiskt 2015 är en rejäl fara för demokratin. Mm. Det har vi också lärt oss.
Vad har du lärt dig, Kristoffer?
Nej, jag har mest lärt mig att det är jävligt skönt att han inte sitter kvar.
Jag har i alla fall lärt mig vad som är bra rock'n'roll. Att det liberala Sverige är det förbjudet med historier. Och att jag snarast bör flytta till Umeå, där det är den enda staden i världen det jag vet att Bono aldrig kommer. Eller, som Lennart Holmlund kanske skulle säga.
Ja, vi ska väl prova här så att man inte får för mycket grädde runt käften där man ska.
Med de orden vill jag tacka Moa Lundqvist, Dennis Lyxén, Kristoffer Östlund Jonsson. Flumskolan är slut för idag. Ett stort tack till er i publiken.
So of course you are supposed to call me tonight.